Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna.
Hej.
Till avsnitt 140.
Mm. Det är ett jubileumsavsnitt kanske.
Ja, du.
Du, jag ska åka bort nu här.
Ja, det ska du faktiskt göra.
Och du kommer att vara alldeles ensam.
Du menar att alla andra på jorden också försvinner då?
Nej, men jag tänker, om du ska du vara på landet ensam då, eller hur klarar du dig utan mig?
Psst. Jag gillar inte att åka bort, för det är en lång helg.
Ja, det är det. Jag åker den 1 maj och det är lite dumt, för då är det ju röd dag.
Ja, inte bara den, utan det blir som 4 dagar.
Ja.
Det är här min bitterhet kommer fram.
Jag har ju jobbat de andra dagarna i och för sig, men ja.
Inte lördag, söndag.
Nej, nej. Men jag kommer hem sen.
Du tolkar allting helt fel. Du bara tolkar allting helt fel. Du ska höra till att jag bara kommer sitta och gråta efter dig. Det är inte riktigt så. Jag är jätteglad att du kommer hem sen.
Ja, ja.
Det
jag
utgår jag faktiskt
dig.
Jag från
tänker
att
på dig att jag liksom lämnar dig i sticket. Nej.
Ja, det gör du. Det gör du. Ja. Men det vill du inte tänka på.
Ja, du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska fortsätta prata om att du ska åka till... Vad är du ska åka till?
Jag ska åka till Las Vegas.
Las Vegas.
Ja, vi måste prata till. Om något mer. Vad är det?
Okej. Vi ska prata om män som aldrig haft sex. Det är lite vanligare än vad man tror.
Mm.
Sen ska vi också ta upp att jag faktiskt är låg som en tonårsgrubblare. Vi har också en kvinna vars man... Vad sa du?
Ja,
jag har också en kvinna vars man vill att hon förstorar brösten.
Ja.
Och sen en lyssnare vars fru bara vägrar prata när han vill diskutera separation. Hon bara stänger av.
Mm.
Och sen också det här, hur tar man sig igenom de här värsta dagarna eller den här svåra krisen om man är lämnad?
Mm.
Och sen så tänker jag dra upp ett gammalt gräl som du och jag har haft.
Oh,
din favorit, ditt favoritämne.
Ja, vi kör.
En sak som jag läste i veckan.
Mm.
Då var det gamla siffror. Då sa de så här, att var 20:e vuxen man, åldern, jag tror att det var 18-74, har aldrig haft sex.
Jaha.
Och att det blir vanligare. Forskare världen över är
enligt. Vad sa du, 20? Var 20?
En av 20.
Har inte haft sex? Ja.
Det är ändå ganska vanligt då, att man inte har haft sex. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att det är förvånande. Tycker jag ändå. Och det här gällde män, bara män. Inte...
Ja, jag har inga andra siffror. Det var
män. Ja, vad beror det på då? Hur fick man veta det?
Ja, i de flesta fall så är det här då inte självvalt. Utan orsakerna är blyghet, rädsla att bli avvisad. Man är socialt osäker generellt.
Mm.
Sjukdom eller tidiga trauman.
Mm.
Nu skulle man kunna gissa att man liksom inte vågar komma nära någon kanske.
Ja.
Ja, jag tycker att man har personer som man skulle kunna gissa i sin närhet att nog aldrig har haft sex. Några sådana som tycker att man känner.
Ja. Nej, det kanske inte är så förvånande egentligen. Men det är ju också, det är lite sorgligt om det beror på sådana saker som
blir,
att man inte...
Precis.
Vad ska man göra åt det då?
Nej, men jag skulle absolut gå i terapi om jag var i den situationen. För att då finns det ju en potential att förändra det här. Om det beror på blyghet eller rädsla att bli avvisad och så vidare. Det var någon som tog upp det här i ett annat sammanhang. Och då sa hon att, att det kan också vara så att de män som inte liksom får napp någon gång så att säga, att de aldrig lyssnar på henne till exempel. De får liksom inte kontakt på riktigt. De är bara maskiner som är tråkiga som maler på. Sånt kan man ju förändra liksom, om man blir medveten om det.
Tänker också att det där måste ju liksom, det måste bli som en ond cirkel också. Att man fastnar i det. Att man känner att man inte... Ja, får man inte napp, då känner man sig dissad och då är det svårt att våga igen. Liksom. Ja, det blir svårare och svårare för varje gång man har misslyckats. Jag kan också tänka mig att det börjar väldigt tidigt. Mm. Att man, hur man slussas in i det där.
Mm.
Mm. Den som inte ser vad som händer nu, Marit tycker att jag pillar med ansiktet.
Jag sitter med handen nästan för mikrofonen, men försöker jag få dig att förstå det. Det var inte det att jag tyckte att det var...
Jag sitter inte med handen för min skull. Nu sätter jag mig på händerna. Så, nu kommer jag inte röra vare sig näsan eller kinderna eller mitt skägg.
Lovar du inte knäppa med glasögonen också?
Nej, det får vi se.
Ja. Mm. Okej, en annan fråga. Och hur jobbigt tyckte du att det var när du... Nu antar jag att du hade sex från tidig ålder. Alltså,
ja, jag var 16.
16, ja. Ja. Mm. Var det dessförinnan en stor skräck? Kommer jag någonsin att få ha sex?
Ja, jag tror inte att det var en... Det beror på vad man menar med sex förresten. För att,
men det var första gången jag låg.
Jag hade haft sexuella upplevelser och haft... Vad heter det? Petting. Ja, det blir fånigt. Men jag hade haft det långt tidigare. Och däremot så var det ju en... Det var ju liksom en stor sak och det var en oro för hur det skulle vara, hur det skulle gå. Liksom.
Mm.
Det
är om man alltid... skulle klara av det menar du?
Ja, om man var bra eller dålig och vem det skulle bli och sånt där. Mm. Det var ju en stor sak liksom. Mm. Och jag kan inte känna att jag... Jo, i viss mån tycker jag faktiskt att det fanns andra. Man snackade ju då, killarna snackade om jag har legat med den och jag har legat med den. Och jag var nog egentligen ganska sen i det där gänget, åtminstone utifrån vad folk sa. Sen tror jag inte att det är sant alla gånger. Nej. Men det var ju en jättestor sak i den åldern, det var det absolut.
Precis.
Vad säger du? Nu är inte du man, men det borde ju rimligtvis finnas siffror för kvinnor också.
Ja, det finns säkert siffror, men jag tror inte alls att det är lika vanligt. Nej. Eftersom det är inte så svårt för en tjej att,
få till
att bli liggd med.
Nej,
kan man säga absolut. Så? Nej, men hon har ju lättare att liksom... Hon har ju lättare att få sex än vad män har.
Men du tänker att kvinnor eller tjejer inte är lika oroliga för om det ska bli av, utan det är snarare hur det ska bli av då?
Ja, jag vet inte.
Vad kände du? Ja.
Nej, men då var jag ihop med en kille som jag till slut ville ligga med liksom, så det var ju trevligt. Det var faktiskt inte så jobbigt.
Men det fanns ingen oro innan liksom, eller?
Nej, det tycker jag nog inte. Nej.
Ja, men det...
Jag är mer orolig nu.
För vad?
Nej, jag skojar bara.
Är du orolig för att det aldrig mer ska bli sex mellan oss?
Nej, jag kan säga att jag inte är orolig för det.
Nej,
är du orolig för det?
Ja, det kan jag vara.
Att det från och med nu?
Ja, det kan jag vara ibland faktiskt.
På riktigt?
Ja.
Varför?
Nej, men du kanske plötsligt bara, nej, jag har ingen lust. Jag vill inte. Jag vill inte mer.
Så, men är det tid till oro? Ägnar du tid till den oron?
Det är ibland. Väldigt lite, men jag kan tänka så. Det är, Och vad gör man då? Liksom? Det är...
Men då får man skriva till Skilsmässopodden kan jag säga.
Ja. Det är en helt annan sak.
Ja.
Jag tycker att du har verkat lite låg på sista tiden.
Ja, men jag har ju sagt att jag är låg.
Ja, men varför? Berätta.
Ja, jag vet faktiskt inte.
Jag får säga, det är ganska ovanligt. Ja. Jag tycker inte att du kanske är det, men du tycker inte det. Men nu känns det verkligen.
Ja.
Och vad är det?
Nej, men jag vet ju inte själv vad det är. Jag bara är... För det första så är det på sätt och vis som att jag är mer som jag var när jag var yngre. För då kunde jag vara låg ofta. Och då, vad betyder låg då? Ja, men då är det mer att jag grubblar mycket. Jag vill grubbla mycket. Tänka mycket, jag är missnöjd. Sitter jag i en stol för att jag tänker att nu ska jag vila, så tänker jag att jag borde göra något annat. Jag gör något annat så... Alltså det är tankar som snurrar och samtidigt så är jag så trött på att tankar snurrar.
Och vad är det för tankar? Va, liksom?
Ja, men det kan vara allt möjligt. Jag vet inte. Jag har ju förberett mig lite på frågan. Och det är bra. För att jag tänker att det beror på, och det här tror jag många kan känna igen sig, det är att jag... Just nu har Jag har ju ett... Jag är ju dels är jag chefredaktör för Vi Villa och det tar ungefär halva min tid. Resten av tiden skriver jag på romaner och andra saker som vi gör. Och just nu har jag en paus på den här skrivgrejen för att jag väntar på respons från förlaget. Och sen ska jag snart sätta igång igen. Och i den här luckan, då har jag bestämt mig för att jag ska ta det ganska lugnt. Och det tror jag är en förutsättning för att det här ska hända på något vis. Och jag tolkar det som antingen så är det så att jag är lite utarbetad och då tappar jag lite grann lusten och går ner och så börjar jag grubbla över varför det är som det är. Jag säger inte att det är dåligt, det kanske bara är bra. Jag brukar alltid tänka att det är bra, men det känns ju inte som att jag... Ja, det är ett förslag jag har, jag vet ju inte själv. Och sen, sen kan det också vara så att jag har... Ett annat alternativ som jag funderar på är att jag har liksom lite osköna strukturer kring mig i tillvaron som jag kanske behöver göra någonting åt. För jag går och tänker ganska mycket på att det där skulle man behöva styra upp, det där skulle man... Och det kanske är sånt som har varit förut, men jag heller inte har hunnit tänka fullt ut på det. Eller så kommer den tredje mest spännande alternativet, och det är att jag kanske har en livskris. Och att jag liksom... Man lever i ganska så full fart och hinner inte riktigt... Jag kanske har ändrats här under ytan på något vis, men alltså jag har levt på i full fart. Och så nu när man hinner tänka lite grann så kanske det blir så att jag... Att det är förändringar som också ska börja levas, inte bara ligga där under ytan.
Typ då, hur då? Vad är det liksom?
Ingen aning. Men jag märker, jag vill ju lyssna på Filosofiska rummet på P1, jag lyssnar på Kropp och själ. Nej men det handlar lite om... Just nu handlar det om hur liksom lite ska man hinna vila, vad är kvaliteten i livet, var vill jag vara liksom, vad får jag ut någonting av?
Jag fattar. Jag tror ju att, alltså jag tror att det är flera saker kanske samverkar. Det är inte bara en sak. Jag menar, en livskris, ja, men det kan väl sitta ihop med allt det andra också på något sätt. Det blir ju en livskris av det. Sen jag måste bara utesluta en sak, och det är att det är vår. För det blir inte du så påverkad av. Alltså, jag blir ju det. Kanske,
positivt menar du? Av våren?
Nej, inte positivt. Utan därför att det är en förändring, och det är en ganska stark förändring i det man upplever, det man har omkring sig.
Du pratar om årstiden.
Ja, liksom. Årstiden, just det, våren. Att det blir liksom, det blir plötsligt varmt och det blir plötsligt färger, och det för själen är det en ganska stor chock på något sätt. Speciellt när det går så här fort som det gör nu. Sen vet inte jag om det, alltså det hjälper inte till, utan det påverkar den också. Men jag tror inte att man bara kan skylla på det.
Ja, men jag tror att jag är lite känslig för den saken faktiskt. När jag var yngre så var jag ju jättelåg på våren. Eftersom det... När man har det svårt, nu har jag inte det så svårt, men...
Ja, fast det har du ju på sätt och vis då.
Ja, kanske. Men jag vet inte i så fall vad som är vad. Men att man... Ja, men när man borde vara som mest lycklig... Jag kan nästan tycka synd om mina... Jag märker att jag tycker nästan synd om mina söner till exempel nu när det är vår. Ifall de inte är jättelyckliga. För det är så ont då när man inte är lycklig liksom. Men jag är ju inte olycklig i grunden, tycker jag. Men det kan nog ta på mig, det kan det absolut göra.
Ja, nej, men jag tycker det är
rent kemiskt kanske.
Ja, därför jag tycker att jag får puls av det, och det är jobbigt att hantera på något sätt. Jag har det ganska bra. Det är det ena, det är liksom, det påverkar lite grann. Sen tänker jag också att det är lite grann som jag har sagt många gånger också, att när man, om man har ett liksom ett arbete som pågår 12 timmar om dagen, så gör ju det att man inte behöver tänka de här tankarna. Precis. Om livet och alltihopa. Men när det där arbetet plötsligt tas ifrån en eller försvinner eller elimineras, man går ner i tid eller man får semester eller någonting, då kommer ju de här tankarna över en. Och då menar jag, då sitter väl det ihop lite grann. Du har ett hål i tillvaron där du liksom fick lite utrymme att tänka. Och det är ju både bra och dåligt, därför att det är klart att det sätter igång en massa negativa känslor hos en. Men om man... Du kan ju välja då antingen att fylla på igen med romaner och mer arbete liksom, och tränga bort de där tankarna, eller gå ner i dem djupt och känna efter och försöka göra någonting av det istället.
Ja, jag går ner så i det. Jag drar mig inte för att gå ner i det. Nej. För att liksom undersöka vad det är. Sen ibland kan jag undra, vad fan, alltså häromdagen, ja, men då gick jag ut och sprang på morgonen och körde skiten ur mig. Sen mår jag bra och är glad resten av dagen. Är det kanske det som är melodin då liksom? Att,
ja.
Jag vet inte, jag tycker att det är en balansfråga. Men jag bestämmer mig nu för att ja, men jag vilar, jag grottar ner mig. Är jag låg så är jag liksom. Ja. Sen, för jag hinner inte det så mycket ändå. För man har ju sitt jobb och man har sina grejer man ska göra.
Ja, nej men jag tror att man behöver det där också.
Man ska ner och känna på, ja, absolut, man ska ner och känna på vad det handlar om. För om det är en livskris som vill säga mig något, då vill jag inte missa det. För den kommer ju att handla om att jag behöver ändra mitt liv på något sätt.
Ja, och det är ju bättre att göra det nu då när du kanske har chansen än att vänta tills det är för sent.
Det är det som livskriser är till för. Ja, de pockar ju på någonting. För att man ska göra en förändring som är i enlighet med sig själv. Liksom. Ja. För att om man inte tar vara på dem, då kanske man kommer att ångra sig eller liksom, ja, men tiden blev, gick och man
det
blev inte.
Ja. Nej, jag tror att du ska låta tiden gå.
Mm.
Och gå ner i djupt. Gå ner djupt i det svarta.
Då får du... Så lagom roligt för dig. Jag sitter
ja,
där...
Ja, men jo, fast samtidigt ser väl det...
Ja, det hindrar mig jättebra. Inte naturligtvis.
Nej, och jag tycker inte att det går ut över mig heller. Du är ju inte liksom... Ja, lite svår kanske det. Inte så farligt.
Inte så farligt, nej.
Nej.
Egentligen det jag vill göra. Ja. Jag skulle vilja gråta lite grann, men jag kommer inte riktigt på något att gråta över. Men jag vet också att om jag sätter på sorglig musik, egentligen vilken musik som helst, så kommer jag börja gråta.
Mm.
Jag är så jävla känslig för musik. Det är därför jag aldrig lyssnar på musik. Mm. Jag blir ledsen av all musik. Så det skulle jag kanske kunna göra. Så vill jag bara ligga och läsa böcker.
Ja, men gör det. Du får det.
Ja, det vet jag.
Utnyttja den där andra halvtiden att just göra ingenting. Nej, eller precis. Läsa böcker eller något som du tycker är kul.
Mm.
Nu kommer du få tillbaka din bok och hålla på och jobba som katten här ett par veckor. Så att då är det borta.
Då kommer jag
bli glad igen.
Det var ingen kris.
Nej. Ja, men det är bra.
Vi får se vart det barkar.
Ja, vi får se. Mm. Mer om det.
Här kommer en spännande lyssnarfråga nu istället.
Ja.
Mm. En kvinna som skriver, hon säger så här: tack för en jättebra podd, jag har också lyssnat på Skilsmässobyråns alla 10 avsnitt och jag hoppas att det kommer fler avsnitt, det hoppas vi också. Min fråga: jag har levt i ett ganska lyckligt äktenskap i 12 år, vi har haft öppna diskussioner om det mesta. Nu har min man vid flera tillfällen tagit upp att jag kanske också som en av våra väninnor skulle operera brösten. Jag tycker att jag har visat att det inte är aktuellt. Men när jag pressar honom så säger han bara att det väl skulle kunna vara läckert. Och jag kan inte tolka det som annat än att han tycker att jag skulle vara sexigare med större bröst. I grunden vill jag verkligen inte. Samtidigt skulle det ju också kunna vara en sak man kan göra för sin partner om det stärker förhållandet. Hur ska man se på det här? Har ni några tankar? Har du några tankar, Magnus?
Ja, alltså, ja nej, men Nej, jag tycker det är... Nej, jag ska, spontant, nej, gör inte det. Absolut aldrig i livet, gör inte det. Eftersom hon uppenbart inte vill det.
Nej,
och liksom det är ändå ett ingrepp i den egna kroppen som är mer än att ha en röd eller blå tröja på sig. Det är ju liksom... Det är, förstår du?
Jag förstår.
Kirurgiskt om jag nu ställer dig, för hans skull. Nej, säger jag.
Ja, om jag nu ställer mig på den sidan där du brukar stå ändå då, och säger så här att ja, men du är ju för att man ska anstränga sig för varandra för att hålla gnistan vid liv och så vidare. Varför gills det? Liksom, kan du se ur den aspekten på det här?
Ja, jag kan ju det. Det är det jag menar. Det är, liksom, det är inte helt såklart. Men just det där tycker jag är så här. Det finns ju gränser för hur mycket man kan göra för att liksom, göra för en andras skull.
Ja.
Och där går definitivt en gräns tycker jag.
Mm.
Faktiskt.
Kan du se något motsvarande som en man skulle, som en kvinna kan önska att en man gör och så vidare? För det är inte riktigt då att gå ner i viktgrejen, för det är ju liksom någonting man kanske, ja det finns ju bara nyttigheter med det egentligen också sådär.
Nej, utan det är ju finns mera... väl så här penisförlängningar och...
ursäkta att jag ska... Det. Ja, precis.
Ja.
Ja. Det blir längre. Ja.
Eller, det är ju något sånt.
Ja.
Jag vet inte, det är ju så här hårtransplantation.
Just det. Det är många män som tappar håret.
Ja, precis. Mm. Och det är ju också ett ingrepp. Om man, alltså, om man gör det för sin egen skull så tycker jag det är ju en sak. Verkligen att man känner sig... Och även kvinnor som gör, vad heter det, skönhetskirurgi. Om de gör det uteslutande för sin egen skull, gör det, fine, det är väl helt okej liksom. Men att göra det för att mannen säger eller partnern säger, det tycker jag är där, det är inte, så ska det inte vara liksom.
Nej.
Det måste vara ett eget val. Det är inget förbjudet eller fult, men jag kan om man skulle vända på det istället och säga så här, att kvinnan säger jag skulle gärna operera brösten och mannen säger nej gud, det tycker inte jag om. Den situationen är nästan intressantare på något sätt.
Hur då intressantare?
Ja, därför att det är liksom, ja, den är svårare att hantera, för det är ändå hennes kropp och hon ska få göra som hon vill med den. Om han känner wow, jag tycker inte om skönhetsoperationer, jag vill inte det, jag tycker att det blir onaturligt, jag kommer inte tycka om det lika mycket om du opererar om brösten eller botoxar. Vad säger du? Vad tycker du om detta dilemma?
Jag tycker ju inte heller att hon ska. Jag... För det blir lite grann så här, vad är hon för honom liksom? Vad är hon för honom om han nu vill... Han vill ha anledning att bli lite mer sexuellt upphetsad genom att hon har större bröst. Nej, jag skulle inte gå med på den rollen. Nej. Jag skulle inte ta den rollen och foga mig i det. Jag tycker dessutom att han blir lite mindre attraktiv här.
Ja, exakt. Absolut.
Liksom genom att uttrycka det här. Det är liksom så här... Nej, jag vet inte fan. Jag vet inte. Jag tänker lite på det här också med... Vad är okej och inte operera sig hit och dit? Jag är ju, som ni då kanske hör, i grunden negativ till det. Kanske för att jag tycker att... Nu vill jag nästan grina. Tänk om jag kunde göra det. Nej, men jag tycker att det är någonting med våra kroppar som liksom ändå ställer upp på oss så otroligt mycket och som fungerar och som man ska liksom vara rädd om. Och att hålla på och karva i dem för att... Nej, det blir liksom... Jag kan heller inte fördöma någon som har lust att göra det. Verkligen inte. Man förlänger eller man permanentar håret, man bleker tänderna, man gör grejer liksom. Ja. Det är var och ens gräns.
Ja.
Men att utifrån liksom känna den blicken på, jag tycker inte att det är okej någonstans.
Jag vet inte. Jag jobbade på en skola en gång för länge sedan. Där var det en tjej som hade, jag vet inte vad det heter, men hon hade liksom ingen haka. Det var helt bara insjunket här. Och hon såg ju inte så bra ut. Jag tror inte hon var mobbad, men hon kände sig såklart utanför. Och hon gjorde en plastikoperation, då kan man ju kalla det för, och liksom fick ordning på det där på ett mycket bättre sätt och sken upp och var liksom en helt annan person. Och vad är liksom, är det då okej? Men
jag skulle säga att det är en viss skillnad, för det här bygger ju egentligen bara på tanken om att kvinnan är ett objekt som ska behaga mannen. Det är ju där det spårar ur för mig. Att då ska hon till och med förändra sin kropp för att ägga upp mannen lite mer så att han får lite roligare.
Men om det är skälet. Men om jag menar så här, om du själv
men det
får
är en
bättre
sak.
Självförtroende eller känner att du har för små bröst eller för stora eller liksom...
Ja, jag känner att jag har för små bröst, men jag tvivlar på att mitt... Eller jag har inte för små bröst, men jag har små bröst.
Ja.
Men jag tvivlar på att mitt självförtroende skulle bli bättre, för jag önskar verkligen att det inte sitter där. Och den stund det börjar sitta där, då är jag jävligt illa ute.
Ja, men för de som då inte är som du?
Nej, men jag tänker att det är inte där man ska börja med att jobba med sitt självförtroende. Man ska inte börja jobba i sitt utseende med sitt självförtroende.
Men gomspalten då, eller det här att du har för liten haka, är det också, ska man också liksom jobba med sitt självförtroende?
Nej, det tycker jag inte, för det är nästan en medicinsk, vad ska man säga? Det är ju någonting som, det är ju lite, det är ju inte normalt så att säga. Att ha små bröst eller hängande bröst, det är väl normalt. Mm. Men det där är ju kanske någonting som man också då kan rätta till så att det ser, så att man slipper få stirrande blickar på sig.
Jag kan tycka att eftersom liksom tekniken finns och det är upp till var och en att göra det man vill, oavsett om det handlar om att liksom skönhetsoperera sig för att man ser defekt ut eller för att man vill se bättre ut. Jag har svårt att säga att jag skulle tycka att det är fel. Folk får göra som de vill. Men jag tycker inte i det här fallet då, när det är mannen som kräver det, där liksom ska man dra öronen åt sig.
Och nu kanske han inte kräver det, men han antyder det. Och det tycker jag blev lite oskönt också. Jag tycker verkligen heller inte att hon ska göra det.
Nej, eftersom det är så uppenbart att hon inte vill.
Ja, precis. Mm. Där går gränsen för vad man låter andra göra med ens kropp. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Innan vi fortsätter så vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpte oss under den här svåra tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok både i bokhandeln och på nätet.
Du, vi pratar ju ofta om det här med sorg vid en separation. Att det handlar så oerhört mycket om sorg om man är nere i det där. Och vi pratar också om att det är viktigt att man ska sörja och sådär. Men sen tycker jag, det finns ju lägen när man känner att man behöver komma bort ifrån det där lite grann. Man behöver liksom bryta det. För att bara vara nere och gräva i det kommer man liksom inte riktigt framåt med.
Nej, och att när sorgen blir liksom så här förlamande. Ja, eller man har bara typ som ett långt akut läge. Ja,
och då undrar jag så här. Finns det någonting man kan tänka eller göra för om så bara för en stund bryta det där sorgförloppet och liksom pausa från det?
Ja, just det. Du tänker på det här, låt säga att man har blivit dumpad och man är egentligen bara galet olycklig och man vet inte hur man ska ta sig vidare i livet överhuvudtaget. Nej, det är ju... Ja, det är ju... Jag vet det fasiken. I grunden så tänker jag ju så här, att alla har vi ju en läkning inom oss som kommer att ta vid, liksom. Så att jag tänker att man ska inte vara så fruktansvärt rädd för det där läget heller. Men jag förstår vad du är ute efter. Några saker som jag har haft nytta av att tänka på, det är ju så här klassiker. Att man liksom, man tar en dag i taget. Man överlever en dag i taget. Det kan till och med vara en stund i taget, liksom. Men att man inte tänker hela långa linjen i oändligheten, att nu är det så här. För så här kommer det inte att vara hela tiden. Och det är därför det är bättre. Okej, jag betade av också onsdagen. Och det är jävligt storartat, liksom. För en vacker dag så kommer det inte att kännas lika tungt.
Men menar du att man liksom ska sätta punkt ibland och säga att jag klarade av det här?
Att
det
finns liksom... att man gör kortare mål. Ja. Liksom. Man accepterar sitt läge. Jag mår jävligt pissigt nu. Och jag kan inte tänka på att jag ska ha det så här länge. Men en dag till kanske jag klarar. Och så tar man en dag till. Om och om igen. Och en vacker dag så kommer det att ha lättat.
Ja.
Säger du? Eller ska jag säga fler saker jag tänker? Eller vadå?
Nej, jag kan säga. Jag tänker också lite grann utifrån vad vi pratade om förut. Och det här är ju helt bakvänt. Men ändå, jag tror faktiskt på det. För jag tycker att jag har praktiserat det själv. Att det är helt tvärtom. Men att om man istället så här, du känner dig jättesorgsen. Om man dyker ner i det absolut allra svartaste. Nästan fantiserar ihop saker som är värre än det. Liksom, att det är så här fullständigt slut. Ibland kan det få en att få lite perspektiv och känna att så här, det är ju inte så illa.
Nej.
Eller att man nästan blir utmattad av sorg så att bara så här, det blev för mycket. Liksom.
Man byter kanal.
Ja, typ, man byter kanal och man rullar snöbollen så stor så att den inte går att välta längre sen. Och det kanske låter bakvänt, men jag vet att jag verkligen har praktiserat det när jag känner så här, och det känns jobbigt. Ja, men då måste jag, nu sätter jag mig en stund och bara går tokdjupt in i det här.
Mm. för att kanske få syn på alltihopa som möjligen skrämmer en.
Ja,
för när man har sett det så kanske det då...
inte känns så farligt.
Nej, precis. Nej, exakt. Mm. Nej, men sen tänker jag också att om man nu är dumpad till exempel eller lever i ett kärlekslöst förhållande och det ska ta slut, så får man komma ihåg att man själv, lämnade eller inte, man är densamma. Man är varken bättre eller sämre än innan man blev dumpad. För det är många som tänker att fan, jag är så värdelös, han ville inte ha mig eller hon ville inte ha mig. Nej, det handlar inte om det. Du är precis densamma som innan du blev dumpad. Detta att någon lämnar dig eller inte älskar dig, det säger inte nödvändigtvis någonting om dig.
Mm.
Att du skulle vara dålig på ett eller annat sätt. Utan det här handlar om andra saker väldigt ofta. Du är samma, du är intakt. Och bara så att man inte tror att det här är ett tecken på att jag inte duger.
Nej, man boostar sig själv helt enkelt.
Precis.
Eller förklarar för sig själv
ja,
man var från början.
För det är sanningen.
Ja.
Och det här händer varenda människa skulle jag säga. Det här händer varenda människa. Att man förlorar någonting som är en väldigt, väldigt kärt. Det kommer liksom som ett bihang till detta privilegium att ha fått liv liksom. Mm. Och det händer filmstjärnor, det händer stormoguler, det händer...
Stormoguler?
Ja.
Vilka är det?
Det är sådana som du. Okay. Nej, men det händer liksom mäktiga män, det händer framgångsrika kvinnor, det händer liksom... Det händer inte losers bara. Nej. Vilket man känner sig kanske som en loser när det här har hänt. Men det är inte ett sånt sällskap man är i, utan det här är på någonting som händer väldigt ofta.
Mm.
Och händer... överallt och i alla samhällsklasser.
Mm.
Något annat du tänker
ja,
på?
Nej, men det är också en sak som man kan göra.
Ja.
För jag tror så här, när man är i det där så känns ju livet inrutat och tråkigt och liksom, det är en tråkig väg framåt.
Mm.
Och jag tror att någonting som man ska göra, det är någonting som man aldrig annars tillåter sig. Alltså ska du göra någonting så ska du göra det du själv tycker är lite förbjudet. Oavsett om det är att liksom skolka från jobbet och sitta hemma och titta på tv eller vad vet jag, göra någonting eller gå och sätta sig ensam i en bar eller vräka i sig choklad. Nej, men någonting som man tycker är, det här skulle jag aldrig normalt göra.
Man ska verkligen unna sig någonting,
ja,
vara snäll
ja,
mot sig själv.
Både unna och bryta ett mönster, känna att så här, wow, nu blev jag lite tokig här. Nu gjorde jag någonting som var helt off mot hur jag brukar hantera saker och ting.
Och varför
ting,
är det bra?
Jo, därför att jag tror att det finns en dels så finns det en seger i det mot det där, det finns lite ilska i det här också. Det är en seger mot konventioner och mot det där tråkiga vardagen som man upplever som ett sånt liksom fängelse i den här sorgen. Så, och jag tror att man ger sig själv en upplevelse som är lite utöver det vanliga. Sen, jag menar, allt det här, det är klart att man ska berömma sig själv och vara schysst mot sig själv och ta ett glas vin och alltihop. Men att man tänker sig att jag ska bryta mot det. Jag ska bryta mot normen, mot det jag upplever som norm och bryta mot det jag brukar göra.
Ja.
Det tror jag är lite skönt att göra faktiskt. För att säga, oops, nej, nu gör jag något helt annat. Det här hade aldrig min partner väntat sig. Det här har han eller hon aldrig sett hos mig. Men nu gör jag så här. Jag blir min egen liksom.
Mm. Jag reagerar jättestarkt på när du säger att man ska gå till en bar eller dricka ett glas vin.
Ja, ja.
Nej, men jag måste få säga det då.
Ja.
Att, för det tänker jag att man faktiskt ska undvika. För jag tänker att alkohol, det kommer inte att bli bättre.
Nej.
Det kommer inte att bli bättre. Det blir bara sämre.
Mm.
Jag tycker det är läskigt med alkohol i de där lägena.
Ja, nej, men om jag då får backa till det igen så får jag säga att det här är ju någonting som man absolut inte ska göra till en vana. Oavsett om det handlar om att käka choklad eller skolka från jobbet så är det någonting som du får inte göra till en vana. Men om du gör det en gång eller ett par gånger kan du kosta på dig att göra det.
Mm.
Därför att det är just det är ett normbrott och det tror jag är lite viktigt.
Jo, och jag tänker att det snuddar lite vid det som jag också tänker. Att man bygger upp sig själv genom att göra sånt som man tycker om. Liksom.
Ja.
Sånt som man inte annars brukar unna sig men som hör ihop med en själv. Liksom.
Precis. Det finns ju också forum för människor som är i separation och skilsmässa som upplever den här sorgen att känna lite gemenskap. Det finns en Facebookgrupp som heter Separation och skilsmässa som är jättebra där man kan känna igen andra berättar om hur de har det. Och den är faktiskt väldigt, väldigt bra.
Om man stöttar varann. Om man är, det är många som är i ganska så här akuta lägen.
Ja,
liksom där.
Ja.
Där så slipper man känna att man är ensam, för det är man verkligen.
Nej, precis,
inte.
För det tror jag också är en sån grej, att man står där helt själv med det där. Man har ingen att prata med, och man vågar inte uttrycka den sorg man har, för att det är lite fult att känna sig på det där
och
sättet.
Även om man inte orkar eller vågar skriva på Facebookgruppen, så kan man läsa de andras separation och skilsmässa heter den.
Nu ska jag ta ett lyssnarbrev.
Yes.
Lyssnarmail heter det, förlåt. Brev var förr i tiden. Hej Marit och Magnus, och tack för en klok podd. Jag är en man på 41 år som står i världens dilemma. Jag är i en relation som varit skakig länge. 2 barn, 12 och 14. För en månad sedan så tog jag upp med min partner att jag börjat fundera på om vi skulle separera. Hon blev helt knäckt, både arg och ledsen. Efterhand faktiskt bara arg. Jag är alltså inte helt säker på hur jag vill att det ska bli, men jag ville släppa in henne i mina tankar och resonera om saken. Nu känns det som om hon har stängt av mig och bara väntar på att jag ska fatta ett beslut. Hon vill inte prata om vår relation överhuvudtaget, utan verkar bara tycka att jag är velig och dum i huvudet som ens tog upp det. Känner mig så oerhört ensam och utelämnad. Vad ska jag göra? Hur ska jag komma vidare i det här? Jag vill ju inte bara sticka.
Mm.
Vad säger du om det? Jag kan känna igen det där på något sätt, eller jag kan verkligen förstå det, att man liksom vill ta upp en sak och få ett resonemang om det, men motparten blir så förbannad över att man ens överväger att separera, så att det bara blir ett tvärstopp.
Men då hade ni det så?
Nej, jag känner igen det från tidigare faktiskt. Att det liksom säger, jaha, okej, så nu vill du skiljas, och så blir det aggression istället. Och då står man där, jag vill ju bara prata om det. Ja, men prata på du då.
Mm.
Och så kommer man ingen vart. Mm. Vad gör
jag
man?
Jag tror också att det där är ganska vanligt, att någon slår bak ut liksom.
Ja.
Men å andra sidan, nu ville ju han uttalade ju att han kanske ville skiljas.
Ja.
Så det var inte, nu ska vi lösa våra problem, utan nu ska vi, och då är hon inte redo att resonera om det, nej. Nej, men jag tänker att jag skulle vilja dra till med vad har han att välja på? Alltså han måste ju nästan sätta lite ultimatum till henne, eller ge henne ultimatum, liksom att antingen pratar vi om det här. Antingen går vi kanske till familjerådgivning och pratar om det här, eller så är det slut. Eller han kan ju inte leva med en som inte vill prata om det. Fast jag förstår verkligen att han måste ju få prata med henne.
Ja.
Så att det, han får ju tolka hennes ovilja att prata som ovilja att jobba för förhållandet.
Ja, jag tycker också att det finns, han beskriver det som att förhållandet har varit knakigt länge, och det måste ju hon veta om också någonstans.
Ja, ibland vet man ju inte det, vad den andra tycker.
Nej, i och för sig. Mm. Nej, det är klart. Hon kanske har tyckt att det har varit jättebra, och så plötsligt kommer han och säger att jag tycker att det är dåligt.
Ja, det var det som det alltid har varit.
Men oavsett, och även om det var så att hon inte visste om det, så är det någonstans där han börjar. Att vi har en dålig, jag upplever att vi har en dålig relation, och jag funderar på att separera.
Mm.
Det borde ju, tycker jag, få henne att börja säga, herregud, vad är det som har hänt? Vad är det för någonting? Liksom. Men istället reagera med aggression då. Det blir svårt att komma igenom det. Det blir svårt att komma framåt.
Fast jag tänker
det.
Om jag vore han,
ja,
då skulle jag använda lite list och byta kommunikationssätt.
Och
jag skulle
hur?
Kanske skriva ett brev.
Ja.
Som hon läser när han inte är i närheten.
Ja.
För att ibland så kan det vara lättare att nå fram då på något vis. När hon får läsa i lugn och ro. Hon vet att hon inte behöver komma med något svar eller någonting. Utan jag tycker att det är lite underskattat att man skriver saker. Och kanske då heller inte ett mejl. För då kommer det något argt studsande tillbaka. Utan det ska ligga där, en enskildhet. Ja. Hon kommer att behöva smälta det som står där. Liksom.
Ja.
Och att han inte skriver det själv i affekt då. Utan att han skriver det som att det här är ett gemensamt problem. Eller det här är ett problem som han har och gärna liksom vill diskutera med henne.
Ja.
Det som är hennes sida är ju att hon på sätt och vis redan vet att hon har förlorat. För om en man vill skiljas, ja då vill han nog det. Liksom om när en kvinna vill så vill han.
Men samtidigt ska man också tänka att just, han ville ju öppna upp en kommunikation, en dialog.
Fast då liksom. Gjorde han det lite konstigt.
Absolut.
För jag vet inte varför du läser det så, för så tar inte jag det. Han öppnade en diskussion om att de kanske skulle separera.
Ja.
Inte om att hur ska vi göra för att fortsätta ha det
nej,
bra.
Nej, absolut.
Då vet ju hon var det barkar. Liksom.
Ja, det är bara att han skriver ju också att han inte riktigt vet vad han vill. Han ville prata om det.
Ja.
Och han kanske la upp det på fel sätt och skulle börja till en annan ändå och sagt att vi behöver prata om vår relation. Hur ska det liksom... sen kanske det rann iväg åt något. Jag vet inte, men jag kan ju tycka det du sa om att ställa lite ultimatum och säga att antingen pratar vi. Alltså antingen så pratar vi om vår relation eller så
upphör den.
Ja, så upphör den. Att det faktiskt måste bli så. Hon måste komma in i matchen liksom. Mm.
Och jag tror kanske på att om hon inte svarar, vill prata så skriv ett brev, ligger på köksbordet, ligger på hennes säng eller någonting och hon är ensam när hon får läsa det. Då kommer i alla fall hans budskap att gå in i henne.
Mm. Och kanske också att det är nog viktigt att visa tydligt, om man nu tvekar, visa tydligt att jag är absolut inte bestämd på att jag vill skiljas. Jag vill att vi pratar om det. Jag kan absolut se en framtid där vi fortsätter tillsammans. Men då, vi måste oavsett prata om det här. Så att hon känner att det finns en öppning för henne också.
Ja. Lycka till.
Marit, kan du ge ett råd idag?
Ja, det ska jag göra. Mm. Och jag vet inte, det är inte ett klockrent råd utan det blir mer, jag tänkte faktiskt, för vi hann inte det förra gången, prata om, du och jag hade ju ett bråk för några veckor sedan.
Det är ett råd till mig alltså.
Nej, jag tänkte berätta om vårt bråk för att det belyser någonting som kan bli ett råd för mig, dig och alla andra. Typ så. Och då kom jag bara i en snabb version av bråket. Det var nästan så att jag hade förträngt det. Men Det är så typiskt, men då var det liksom lite så här missförståndsaktigt, så som grunden till många bråk är. Två gånger så hade du, när vi är här på landet så blir det liksom, på fredagkvällen, ja, men då gör du en drink och så sitter vi och dricker en drink och så pratar vi. Och jag tycker att det där är jättemysigt, såklart, det tycker nog du också. Mm. Och sen så två gånger så gjorde du inte så, utan en gång så liksom hoppade vi över drinken och nästa gång så hörde jag hur du satt i köket och drack din drink själv. Mm. Och då tyckte jag, ja men då blev jag ledsen. Det kom nog inte ut som att jag var ledsen först, utan liksom lite sur. Varför gör du så där liksom? Vad är det nu då? Okej, jag blev kanske lite stött eller ledsen egentligen, tror jag. För att han tyckte inte att det här var mysigt. Nu kör han hellre själv. Och då tog jag upp det. Och det som det landade i, nu försöker jag göra det här lite kort. Du hade missförstått mitt läge och trott på något vis att jag ville ha det så just de här gångerna. Det bara blev så på något konstigt sätt. Men ditt fokus blev då också, när jag då var ledsen, att jaha, säger du då, jaha, då har jag alltså gjort fel, säger du. Och då vet inte jag vad jag ska säga, men liksom, ja, på sätt och vis tycker jag att du har gjort fel då, typ. Ja. Och då stannar du vid det fokuset, att jag så att säga anklagar dig för att ha gjort fel. För det blir din känsla. Och när du utvecklar det, och jag tycker att det här är intressant, när du utvecklar det så blir det som att, ja men jag vill ju inte göra fel, säger du. Jag vill ju inte ha gjort fel. Och nu anklagar du, nu Marit, tycker du att jag har gjort fel. Där uppstår ju väldigt lätt en låsning. Mm. Där du känner dig som en som är anklagad för att ha gjort fel och jag känner mig ledsen.
Mm.
Jag insåg där att vi kommer inte att komma någon vart, så vi bröt det hela. Vi lyckades stoppa bråket. Liksom. Det var ett missförstånd, vi kunde liksom stanna där. Sen så när vi satte oss ner, då började jag lite så här otippat gråta.
Mm.
Vilket heller inte är så vanligt. Det blir vanligare kanske. Men, för då kände jag så här. Och då kunde också min äkta känsla komma fram. Liksom. För jag kände att, ja, men ska jag aldrig få vara ledsen med dig då? Om du har gjort mig ledsen av något, ska jag aldrig få bli ledsen då? För att då känner du att jag anklagar dig för att ha gjort fel. Och jag menar egentligen, precis det här är ju någonting som jag tror händer jätteofta i par. Det finns ett missförstånd. Sen tror jag att du kanske har en extra stark grej med att du får inte ha gjort fel. För mig är det inte så stor sak. För om du förstår varför jag reagerar och jag förstår varför du, så är det borta för mig. Men du tycks ha en liten grej där. Så då i det här läget, då fick jag be dig om att du skulle hålla om mig och trösta mig när jag grät. Och då gjorde du det. Och då blev det liksom på något vis relevant ändå. Då kändes det som att jag kunde gråta en skvätt och sen så var det över liksom. Men att jag, det är det här som är så svårt att lösa. För jag tänker, om du har en liten blind fläck där och jag är känslomässigt upprörd, så är det så jävla svårt att komma ur de situationerna.
Mm.
Jag och min exman hade ofta så att han hade en fläck som också ganska ofta krockade med en av mina blinda fläckar. Så då är vi två som inte vet vad vi håller på med överhuvudtaget, för vi är helt i en egen snurr där man inte kan förstå den andra. Och det är där jag tänker att det är så jävla svårt att komma vidare om man inte går i terapi. För det är egentligen först när man har lugnat ner sig som man kan se det här. Det är nästan så att det måste belysas från någon annan. Det var nästan så att jag inför mig själv var övermänsklig när jag bad dig trösta mig. För egentligen var jag arg för att du inte tröstade mig.
Mm.
Att du var så självfokuserad liksom. Mm. Det är där jag tänker bara. Så det är min erfarenhet också från min exman, att väldigt många av våra konflikter handlade mycket om missförstånd. En hade förväntningar, hade målat upp någonting i sitt huvud som den andra inte hade en aning om. Det är liksom inte elakhet, det är inte nonchalans ens, utan missförstånd. Och sen också att man faktiskt, man ska inte dra sig för att ta hjälp. För man ser inte det här riktigt själv. Man är inte förmögen liksom att lyfta sig ur det alltid.
Mm.
Det var långt.
Nej, det var långt. Jag vet inte,
finns det invändningar?
Ja, det är klart att det finns invändningar. Men
rådet är att du ska sluta
med det. Ja, exakt. Ja, nej, men om jag får förklara en sak bara.
Ja, gör det.
Du kanske kommer att gå igång nu. Men så här, det är svårt att... Och det kan vara att jag har en blind fläck eller att jag reagerar väldigt kraftigt på att jag gör fel. Det vet jag inte. Det kanske någon annan kan säga om jag gör det. Jag vet inte. Men jag reagerar på det, absolut. För jag tycker att när du säger så upplever jag att jag har gjort fel. Och det vill jag inte.
Nej.
Då har du anklagat mig. Om du blir ledsen för det, då är det väldigt svårt för mig att trösta dig. Jag kan ju trösta dig om du är ledsen. Det är inga problem. Men det känns som du har anklagat mig. Och jag upplever inte riktigt att jag har gjort något fel. Det förstod du också kanske. Jag kände inte det, så då är det svårt att trösta, för då känner man sig oskyldigt anklagad.
Fast det här jag menar att är, det har vi ju pratat om förut, att det här är lite grann, tröst, det ger man ju inte av logiska skäl, utan det är att trösta någon, det är ett lite mer intuitivt svar på att någon är ledsen.
Absolut. Men även med det så måste jag säga så här, om jag blir anklagad för någonting där jag känner mig oskyldigt anklagad och därför också lite kränkt, då är det känslomässigt svårt att gå in och säga trösta en annan människa. Det är jättesvårt.
Jag tror att du tycker att det är lite svårare än andra.
Nej, jag tror att du tycker det är svårt också, för det har jag varit med om nämligen.
Ja.
Ja, så att det,
vill du
det,
ta upp den?
Nej, nu vill inte det.
Nej, men det är det här, du pratade om förra gången, okej. Okay. Ja.
Men för den andra grejen tror jag är så här...
Fast jag hade en sak jag ville säga om det där.
Ja.
Att jag menar, det du gör där, det är att du också anklagar mig.
Ja.
Du anklagar mig för att jag har fått dig att känna att du har gjort fel.
Absolut.
Och det är en sån jävla, idiotisk loop. Ja. För istället handlade det om två personer som hade missförstått varandras intentioner och avsikter. Och om en gråter, ja då kanske den andra bara ska trösta, så var det bra.
Ja.
Men kan man inte så kan man inte det. Säg nu din
Nej, men det jag menar är då, för jag håller med, det blir ju en låsning. Jag hade också kanske kunnat börja gråta för att jag hade känt mig, hon förstår mig inte.
Ja.
Det hade kunnat vara så. Men det blir ju en låsning, det är ju det, för att du
båda anklagar bara varandra, fastän
jag
man skulle
mig
kunna.
Kränkt, ja. Och däremot så tror jag att det viktiga är att man, det här liksom, nu hade vi, tyckte jag vi ändå var lite duktiga i det där, vi kom över det ganska snabbt i situationen. Många gånger så kan det ju där fastna, man sticker iväg, man blir förbannad och sen så går känslorna över och lägger sig, och det är väl så det måste vara. Men jag tror att det är oerhört viktigt att man pratar om det sen i lugn och ro. Det behöver inte vara liksom att man måste gå i terapi eller att det där är en jättelåsning, utan det där
men
är
man
ett
kan
gräl
nästan
för
inte,
mig.
Precis, men jag menar så här, det kan till och med vara så. För just den här saken har ju vi haft återkommande problem. Det var någon gång som du ryckte upp en blomma till exempel för mig.
Ja.
Och då vet ju jag att du inte gjorde det med... Eller liksom, jag blev bara förskräckt. Men jag blev ju ledsen. Jag blev ledsen, för det var en grej som betydde något för mig. Och då fryser ju du också, så att säga. För att då borde du ha kunnat bara trösta mig och säga fan, det var jag är jätteledsen för det här. Ungefär som att jag gjorde fel. Alltså, du skulle kunna göra det, men det ofta har det har ju ändrat sig, men då var du så här, men vad ska jag göra?
Ja.
Och det som återstår, det är ändå att trösta.
Ja.
För det är någonting i det liksom.
Absolut. Ja, men det håller jag med om. Men likväl, ett gräl blir, handlar om att man står i någon slags låsning och inte, man har, ser saken på olika sätt och man tycker olika i det här. Och det är väldigt svårt att landa grälet i, ja men vad bra, och så blir man vänner.
Ja, det är så de flesta gräl ändå slutar, att man landar i det. För annars...
Ja, fast inte att man når någon slags konsensus eller hittar en lösning på det just då. Det tycker jag är väldigt ovanligt.
Nej, inte just då. Nej. Så vad vill du säga med detta?
Nej, jag bara menar så att man hamnar ju ofta i den där låsningen och så försöker man bara liksom landa känslorna, om det tar en sekund eller två dagar. Men sen tycker jag att det är viktigt att man pratar om det, som vi gör nu eller som vi gör ibland också.
Ja, brukar du ta upp saker efteråt? Eller är du bara glad när det är tyst?
Ja, det är jag faktiskt. Ja, nej, precis. Jag säger inte att jag är bra på det, men jag tycker att det är viktigt att göra det.
Ja. Jag var glad att jag kom på där och då att det handlade om ett missförstånd. Mm. För det, då kan man kortsluta det ganska snabbt liksom. Mm. Så det som var mitt råd är att vara uppmärksam på ifall det kanske är ett missförstånd,
ja,
och inte illvilja, och var också uppmärksam på om det finns såna här återkommande låsningar, för det är på något sätt som att då kan det vara så att man behöver hjälp i terapi, för det är jättesvårt att liksom tolka sina egna svarta hål på något vis.
Ja, men det,
ska vi skynda oss att avsluta?
Rådet kom till slut. Det var bra.
Så välvilligt inställd du var till allt det här.
Ja. Ska vi säga tack för den här podden då?
Ja, och sen så ska vi också säga, ni som har lyssnat på vår skilsmässobyrån och vill ha, och undrar om det kommer fler avsnitt. Det är alltså en ljudbokserie som finns där, ljudböcker.
Då kan man säga så här, rekommendera den till andra.
Precis.
Så att riktigt många lyssnar på den, då kommer vi
skriva. Då kommer det att bli fler, för vi skulle jättegärna vilja göra.
Det är ganska många som lyssnar.
Ja,
faktiskt.
Det är väldigt många som lyssnar. Skilsmässobyrån, och har ni inte något ljudboksabonnemang så kan ni gå in på bookbeat.se på datorn och skriv in era uppgifter där och använd koden skilsmassobyran, så tror jag att ni får en månads gratis lyssning. Det här erbjudandet räcker inte hur länge som helst, så skynda er att göra det.
Precis.
Ja, och så hörs vi. Fortsätt att skriva till oss. Skriv till oss om vad Magnus ska göra när han...
Skriv till oss och säg hur jag ska klara av det här.
Ja, ja. Ha så bra nu. Kämpa på.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.